Kapitel 11. Tal om skulder. Sidan 306. Portöppningen vette så att det såg ut som om Elaine kom utridande genom ett hål i muren mot gatan. Ut på en gårdsplan där man för säkerhets skull markerat en fyrkant på stenläggningen med sandfyllda vinfat. Märkligt nog kunde hon inte känna någon i hela palatset leda kraften, trots att mer än 100 kvinnor med förmågan hade sin tillfälliga hemvist där. En del av dem var förstås posterade vid stadens yttermurar, för långt bort för att hon skulle känna någonting svagare än en hoplänkad cirkel, och några var överhuvudtaget inte i staden för tillfället. Inte desto mindre brukade det alltid vara någon som använde Syrar, antingen för att försöka tvinga någon av de tillfångatagna Chaldeimerna att erkänna att hon faktiskt kunde se vävar gjorda med kraften, eller kanske bara för att ta bort väcken i en sjal utan att behöva hetta upp ett strykjärn. Men inte denna morgon. Vindfinnerskornas arrogans kunde ofta mäta sig med Aesedenas när denna var som värst. Men till och med den måste ha fått sig en knäck av det de kunde förnimma nu. Elaine tyckte nästan att hon med blotta ögat borde kunna se vävarna som utgjorde den flammande signalelden, om hon bara klättrade upp i något av de höga tornen, trots att flödena befann sig hundratals rastmil bort. Hon kände sig som en myra som hade fått se ett berg för första gången. En myra som jämförde världsryggen med de små högar den alltid hade varit så imponerad av. Ja, till och med vindfinnerskorna måste känna sig ganska ynkliga inför dessa väldiga krafter. Drottningens stallgård låg i östra delen av palatskomplexet och kantades i norr och söder av stallbyggnader i två våningar byggda av ren vit sten. Enligt traditionen var det bara drottningens egna hästar och ekipage som förvarades här, och Elaine hade tvekat inför att använda stallgården innan hon hade bestigit lejontronen. De steg hon hade att gå innan hon kunde sätta sig på tronen var lika exakta och delikata som någon hovdans. Och även om denna dans ibland mer liknade ett kroslagsmål måste hon likväl träda fram med gras och precision om hon skulle kunna nå sitt mål. Att göra anspråk på privilegier som hörde till kronan innan den vilade på ens huvud var något som hade kostat vissa kvinnor deras möjlighet att regera över landet. Men Elaine hade efter moget övervägande kommit fram till att detta inte var någon överträdelse som fick henne att framstå som otillbörligt stolt. Dessutom var drottningstallets gård relativt liten och användes inte till någonting annat. Här fanns det inte så många att hålla undan från en portöppning som öppnades. När Elaine kom ut på den stenlagda gården var den faktiskt helt tom, bortsett från en ensam stallknäkt i röd rock som stod i en av valvöppningarna in till stallet. Men han vände sig om och ropade inåt stallbyggnaden, och snart kom dussintals andra ut samtidigt som hon red ut från den avgränsade fyrkanten. Hon kunde trots allt ha haft med sig ett följe av mäktiga furstar och furstinnor tillbaka. I varje fall hoppades de kanske det. Kassej förde ut gardeskvinnorna genom portöppningen och gav huvuddelen order om att sitta av och ta hand om sina hästar, medan hon och ett halvdussin andra satt kvar i sadeln och höll uppsikt över människorna på marken. Inte ens här ville hon lämna Elaine obevakad. Särskilt inte här, där hon var i större fara än på någon av de herrgårdar som de hade besökt. Männen från Matherin traskade planlöst runt och gick i vägen för stallknäktarna, storögt stirrande på de vita stenbalkongerna och kolonnaderna som vette ut mot stallgården, och tornspirorna och de förgyllda kupolerna som syntes ovanför. Det kändes inte lika kallt här som det gjort uppe i bergen, Även om hon vägrade att låta kölden gripa henne var hon inte helt omedveten om den. Men det stod fortfarande tunna rökmoln om människornas munnar och hästarnas mular. Odören av hästgödsel kändes stark efter den rena bergsluften. Det vore skönt med ett varmt bad framför en sprakande brasa. Sen skulle hon bli tvungen att på nytt kasta sig in i bestyren med att säkra tronen. Men just nu skulle det passa alldeles perfekt att lägga sig i blöt en stund. Ett par stallknektar kom framspringande för att ta Eldhjärta. En av dem, en kvinna, tog hans grimma med en hastig nigning till Elaine. Mer mån om att den högväxta vallaken inte skulle bråka medan Elaine satt av än om att hälsa på tronens dotter. Medan den andra bugade sig och stod kvar framåtböjd med händerna som ett trappsteg åt Elaine. Ingen av dem kastade mer än en flyktig blick åt den snötäckta bergsäng som syntes där de i vanliga fall kunde se en stenmur. Vid det här laget hade stallpersonalen vant sig vid portöppningar. Hon hade hört att de lät sig bjudas på dryckjom på krogarna mot att de berättade om hur ofta de såg kraften brukas och beskrev de fantastiska saker de påstod sig ha sett göras med den. Elaine kunde tänka sig hur de historierna måste låta när de väl nådde fram till Arimilla. Tanken på en Arimilla som satt och bet på naglarna var riktigt behaglig. När hon satte ner foten på stenläggningen omslöts hon av en klunga gardeskvinnor i blodröda hattar med vita plymer vilande mot de vida brätterna och breda spetskantade röda band broderade med Andrews vita lejon snett över bröstharnesken. Först då lät Cassey resten av Elaines eskort ta sina hästar till stallen. Deras ersättare var minst lika vaksamma, spanade åt alla håll och höll händerna i närheten av svärdsfästena. Alla utom Dini, en bred kvinna med stillsam uppsyn som var beväpnad med en lång kopparbeslagen knölpåk. De var bara 9 allt som allt. Bara 9, tänkte hon bittert. Jag behöver bara 9 livvakter inne i själva drottningpalatset. Men alla de som bar svärd var experter på att bruka dem. En kvinna som utövade svärdets hantverk, som Cassey kallade det, måste vara skicklig. Annars skulle hon förr eller senare bli nedmejad av någon kar vars enda fördel var ren råstyrka. Dini kunde inte hantera ett svärd överhuvudtaget. Men de få män som hade prövat hennes färdigheter med knölpåken hade bittert ångrat det. Trots sin voluminösa kroppshydda var Dini mycket snabb och dessutom tyngdes hon inte av några idéer om rent spel. Rasuria, den undersättsiga underlöjtnant som förde befälet över gruppen, såg lättad ut när stallfolket ledde bort Eldhjärta. Om Elaines livvakter hade fått det som de ville skulle ingen annan än de själva tillåtas komma inom armslängds avstånd från tronens dotter. Nåja, riktigt så illa var det kanske inte. Men de betraktade nästan alla med misstänksamhet, utom Brigitte och Avienda. Rasuria, som trots sina blå ögon och det kortklippta blonda håret var bördig frontier, var en av dem som var värst i det avseendet. Hon insisterade till och med på att få inspektera när Elaines mat tillreddes och låta smaka av den innan Elaine fick den. Elaine hade inte protesterat, även om det kanske var väl övernitiskt. Det räckte mer än väl att ha fått förgiftat vin en gång, även om hon visste att hon skulle leva tillräckligt länge för att föda sitt barn. Men nu var det varken gardeskvinnornas misstänksamhet eller det faktum att den var berättigad som fick henne att snörpa på munnen. Det var Brigitte som slingrade sig fram genom trängseln, men inte mot henne. Avienda var förstås den sista som kom ut genom portöppningen, när hon hade förvissat sig om att alla andra hade ridit igenom och innan hon lät den försvinna i ett snabbt falnande ljussken. Elaine satte av åt hennes håll med långa kliv så plötsligt att hennes eskortnät och jämt lyckades bibehålla den skyddande ring de slagit kring henne. Hur snabbt hon än gick var emellertid Bridget där först. Hjälpte Ariane ner och lämnade över det grå stoets tyglar till en stallknäkt med långt ansikte och nästan lika långa skånkar som Sisuai. Ariane hade alltid större svårigheter att komma ner från en hästen upp. Men Bridget var inte bara där för att hjälpa till. Elaine och hennes eskort kom fram precis i tid för att höra kvinnan hastigt och med låg röst säga till Ariane. Drack hon sin getmjölk? Fick hon tillräckligt mycket sömn? Hur känns? Resten av meningen lät hon förbli outtalad. Hon tog ett djupt andetag innan hon vände sig om för att möta Elaine. Utåt sett var hon helt lugn, inte det minsta överraskad över att se henne precis där. Bandet var verksamt i båda riktningarna. Bridget var ingen stor vuxen kvinna, även om de höga klackarna på hennes stövlar fick henne att bli längre än Elaine. Lika lång som Avienda. Hon hade emellertid en stark utstråling som förstärktes ytterligare av den uniform hon bar i egenskap av drottninggardets generalkapten. Denna bestod av en kort röd rock med hög vit krage som hon bar över ett par pösiga blå byxor nedstoppade i glänsande svarta stövlar. Hon hade 4 guldkokarder på vänster axeln och 4 guldband runt var och en av de vita manschetterna. Hon var trots allt Bridget Silverbåge, en hjälte från sagans värld. Visserligen ville hon ogärna försöka leva upp till den beskrivning hon fick i sagorna, som hon hävdade var gravt överdrivna i de fall de inte var direkt lögnaktiga. Men inte desto mindre var hon kvinnan som hade utfört de handlingar som låg bakom vad legenderna förtällde och mer därtill. Trots hennes behärskade yttre märkte Elaine nu att hon kände sig illa till mods, vilket blandades med hennes oro för Elaine, huvudvärken och den sura magen. Hon var mycket väl medveten om att Elaine avskydde att de diskuterade hennes välbefinnande bakom hennes rygg. Det var inte det enda skälet till Elaines irritation. Men genom bandet märkte Bridget precis hur upprörd Elaine var. Avienda virade lugnt upp sjalen som hon haft om huvudet och la den över axlarna istället, medan hon försökte se ut som om hon inte hade gjort sig skyldig till någonting och sannligen inte hade någonting att göra med någon annan som hade gjort någonting. Hon skulle kanske ha lyckats om hon inte hade försökt förstärka intrycket av oskuldsfullhet genom att spärra upp ögonen. Bridget hade dåligt inflytande på henne i vissa avseenden. Ja, jag drack getmjölken, sa Elaine med uttryckslös röst, blott allt för medveten om gardeskvinnorna som omringade dem. Visserligen stod de vända utåt och spejade över gården, balkongerna och de omgivande taken. Men hon var övertygad om att nästan allihop lyssnade noga på vad som sades. Jag fick tillräckligt mycket sömn. Är det någonting annat du vill fråga mig? Färgen steg en aning på Aviendas kinder. Jag tror att jag har fått alla upplysningar jag behöver för tillfället, svarade Bridget, utan minsta antydan till den rodnad Elaine hade hoppats på. Kvinnan visste att hon var trött, visste att hon ljög om att hon hade sovit ordentligt. Väktarbandet kunde sannligen vara till besvär ibland. Elaine hade inte druckit mer än en halv bägare, synnerligen utspätt vin kvällen innan. Men nu började hon också få Bridgets dagen efter huvudvärk och dåliga mage. Ingen av de andra Aishadir som hon hade pratat med om väktarbandet hade nämnt någonting sådant. Men hon och Bridget påverkade varandra alldeles för ofta, både kroppsligen och känslomässigt. Det senare ställde till riktiga problem när Elaines humör svängde som mest. Ibland kunde hon skaka av sig de intryck hon fick genom bandet. Men idag visste hon att hon skulle lida av Bridgets besvär ända tills den andra kvinnan blev helad. Hon trodde att de påverkade varandra så mycket för att de båda var kvinnor. Ingen hade hört talas om någon som bundit en annan kvinna till sig förut. Sanningen att säga var det inte många som hört talas om det nu heller. Och av dem som visste om det fanns det en del som inte verkade tro att det var sant. En väktare var alltid manlig, precis som en tjur. Det visste alla och de flesta tänkte aldrig på att sådant som alla visste ibland kunde kräva en närmare granskning. Elaine försökte leva efter Egwens direktiv om att handla som om hon redan hade svurit de tre ederna. Och när hon nu blev ertappad med en lögn blev hon generad och tog sin tillflykt i att bli burdus. Är Dailin tillbaka? Nej, svarade Birgit lika kort. Elaine suckade. Dailin hade lämnat staden flera dagar innan Arimillas armé uppenbarade sig. Hon hade haft med sig Rian Corley som skulle hjälpa henne att färdas snabbare genom att göra portöppningar. Och det var mycket som hängde på Dailins återkomst. På vad hon hade med sig för nyheter tillbaka och om hon hade med sig någonting annat än bara nyheter. Att välja vem som skulle bli Andros drottning var egentligen ganska enkelt om man bortsåg från alla detaljer. Det fanns mer än 400 adelshus i riket. En av dem var bara 19 så starka att andra skulle följa deras ledning. I vanliga fall stod alla 19, eller i varje fall de flesta av dem, bakom tronens dotter, såvida hon inte visat sig vara helt oduglig. Manchers hus hade förlorat tronen till Trakand när drottning Mordrellen dog, endast därför att Tigraine, som var tronens dotter då, hade försvunnit, och Manchers släkt huvudsakligen hade gossebarn kvar. Och för att Morgase Trakand hade samlat 13 hus bakom sig. Enligt både lag och sedvänja räckte det att ha 10 av de 19 bakom sig. Till och med pretendenter som själva ansåg att de borde få tronen brukade sälla sig till de andra eller åtminstone ge avkall på sina krav när någon annan kvinna väl hade 10 hus i ryggen. Situationen hade varit illa nog när hon hade 3 rivaler. Men nu var Nyn och Elenia enade bakom Arimilla Marn, trots att hon var den som hade haft minst möjlighet att lyckas på egen hand. Det innebar att Elaine ställdes mot 6 hus när hon själv bara hade 2 bakom sig. Sitt eget Trakand och Dailins Tarawin. Methrin och de 18 andra hus som hon hade besökt var för små för att räknas. Förvisso hävdade Dailin envist att Karen, Colan och Renshaw skulle sluta upp bakom Elaine, och Norwellin, Pendar och Tremaine dessutom. Men de 3 första ville se Dailin själv på tronen, medan de 3 sista verkade ha gått i ide. Dailins egen lojalitet var emellertid orubblig och hon kämpade outtröttligt för Elaines sak. Hon trodde att vissa av de hus som ännu inte ville att säga någonting kunde övertalas att ge Elaine sitt stöd. Elaine kunde naturligtvis inte själv vädja till dem, men det kunde Dailin. Och nu började situationen bli i det närmaste desperat. 6 hus stödde Arimilla och det krävdes inte mycket förstånd för att inse att hon också hade gjort sina framstötar mot de andra. Eller att dessa kunde vilja lyssna på henne när hon redan hade 6 hus bakom sig. Trots att Kashay hade lämnat stallgården med sina drottninggardister fick Elaine och de andra ta en slingrande väg mellan alla människorna som trängdes på den stenlagda gårdsplanen. Männen från Methurin hade äntligen kommit ner från hästarna, men de drev fortfarande omkring, tappade hillebarderna och tog upp dem bara för att tappa dem igen och försökte lasta av sin packhäst där ute på stallgården. En av pojkarna jagade en höna som på något sätt hade kommit lös och sprang mellan hästarnas ben, medan en av de gamla gubbarna ropade uppmuntrande. Även om det inte framgick riktigt om det var riktat till pojken eller hönan. En väderbiten underofficer med bara en tunn kant av vitt hår kvar runt gässan och klädd i en urblekt röd rock som spände över magen försökte skapa ordning bland nykomlingarna. hjälpt av en endast något yngre gardesman. Båda två var förmodligen veteraner som i likhet med många andra kommit tillbaka från pensionen. En annan av pojkarna verkade vara på väg att leda sin raggiga häst raka vägen in i själva palatset. Och Birgit fick beordra honom att gå ur vägen innan Elaine kunde gå in. Pojken, med en yngling med fjuniga kinder som inte kunde ha varit mer än 14, gapade lika stort åt Birgit som han gjort när han först såg palatset. Hon var onekligen mer anslående i sin uniform än tronens dotter i ridklänning. Och tronens dotter hade han ju redan sett. Rosoria föste honom tillbaka mot den gamla underofficeren och skakade på huvudet. Jag vet förbanne mig inte vad jag ska göra med dem, brummade Birgit, medan en tjänarinna i rödvitt livré tog emot Elaines mantel och handskar i den lilla hallen som vette ut mot stallgården. Liten för att vara i drottningpalatset. Den var halvannan gång så stor som den stora förhallen i Mathurins herrgård, om än inte lika hög, och förgyllda lampor på golvstativ brann med fladdrande lågor mellan de smala, vita, räfflade kolonnerna. En annan tjänstekvinna med Andrews vita lejon broderat på vänster sida av klänningsbröstet. En flicka som inte var särskilt mycket äldre än pojken som försökte ha med sig hästen in sträckte fram en silverbricka i flätmönster med höga bägare fulla med ångande kryddat vin, men när vi ändras och Birgits miner skrämde bort henne. De fördömda pojkvaskrarna somnar om man sätter dem på vakt, fortsatte Birgit medan hon blängde efter tjänsteflickan. Gamlingarna håller sig vakna, men hälften kommer inte ihåg vad det är meningen att de ska göra om de får se någon som försöker klättra upp för muren. Och andra hälften skulle inte kunna jaga bort 6 fåraherdar med en hund ens med förenade krafter. Arianda höjde ena ögonbrynet mot Elaine och nickade. De är inte här för att slåss, påminde Elaine dem, när de gick in i en korridor med blå golvplattor, spegelförsedda golvlampor och kistor vid väggarna. Arianda och Birgit gick på varsin sida om henne och gardeskvinnorna spred ut sig ett par steg framför och bakom dem. Ljus, tänkte hon, jag skulle inte ha tagit något vin. Hennes huvud dunkade i takt med Birgits. Hon tog sig åt tinningen och undrade om hon inte borde beordra sin väktare att genast gå och låta sig bli helad. Birgit hade emellertid andra tankar. Hon tittade först på Rosoria och de andra som gick framför dem. Sen såg hon sig över axeln och gjorde tecken åt dem som gick bakom att falla tillbaka lite. Det var oväntat. Hon hade själv handplockat varenda en av kvinnorna i drottninggardet och litade helt på dem. Men inte desto mindre satte hon nu läpparna nära Elaines öra och talade hastigt, nästan viskande. Någonting hände strax innan du återvände. Jag hade just frågat Shumeko om hon kunde hela mig innan du kom tillbaka. Och plötsligt svimmade hon och dråsade omkull. Och det är inte bara hon. Ingen vill erkänna att det är någonting alls. Inte när jag frågar i varje fall. Men de andra av fränderna jag har sett har varit så nervösa att de knappt kunnat stå still. Och samma sak med vindfinnerskorna. Allihop är så uppskrämda att de inte skulle kunna spotta ens om de var tvungna. Du kom tillbaka innan jag hittade någon syster, men jag misstänker att det skulle bli kalla handen där också. Men dig berättar de säkert för. För att sköta de dagliga göromålen i palatset behövdes ungefär lika mycket folk som bodde i en större by. Och nu hade de börjat möta tjänare i korridoren. Livreklädda män och kvinnor som kilade fram med snabba steg men tryckte sig mot väggen eller drog sig in i någon korsande korridor för att ge plats åt Elaine och hennes eskort. För att ingen av dem skulle uppfatta någonting berättade Elaine det lilla hon visste med så låg röst och så få ord som möjligt. Hon hade ingenting emot att en del rykten kom ut på gatorna och så småningom oundvikligen nådde Arumilla. Men om folk förknippade det som hänt med Rand kunde det bli lika illa som om de trodde att det var de förlorade som låg bakom. i varje fall när historien väl förvrängts i ett antal led. På sätt och vis skulle det vara värre. Ingen skulle tro på att de förlorade försökte sätta henne på tronen som en marionett. Hur som helst, avslutade hon, så har det ingenting med oss här att göra. Hon tyckte att hon lät mycket övertygande, mycket sval och distanserad. Men när vi ändå tog hennes hand och tryckte den, en känsloyttring som motsvarade en tröstande kram när den kom från en ejl och skedde inför så många ögon och Birgits sympati strömmade genom bandet. Det handlade inte bara om medlidande, utan också förståelsen från en kvinna som hade drabbats av den förlust hon själv fruktade och mer därtill. Gaydel Kane var förlorad för Birgit, lika säkert som om han vore död. Och dessutom hade hennes minnen av sina tidigare liv börjat blekna. Hon hade nästan inga klara minnen kvar av tiden före Vita tornets grundande och kom inte ens ihåg allt som hänt senare. Vissa nätter blev hennes fruktan för att även Gaydel skulle blekna ur hennes minnen. Att hon skulle förlora alla minnen av att hon hade känt och älskat denne man, så stor att hon inte kunde somna förrän hon satt i sig så mycket brännvin hon förmådde. Det var en dålig lösning och Elaine önskade att hon kunnat erbjuda henne en bättre. Men hon visste i varje fall att hennes minnen av Rand inte skulle dö förrän hon gjorde det själv. Hon kunde inte föreställa sig hur fasansfullt det måste vara att veta att dessa minnen kanske skulle försvinna. Inte desto mindre hoppades hon att någon snart skulle hela Birgits baksmälla innan hennes eget huvud sprack som en övermogen melon. Elaines förmåga att hela räckte inte för uppgiften och Aviendas var inte större. Trots känslorna som hon kunde förnimma hos Birgit bibehöll den andra kvinnan en kontrollerad, oberörd uppsyn. De förlorade, muttrade hon torrt och tyst. Det var inte något man slängde sig med hur som helst. Och väl, så länge det inte har med oss att göra är väl allt bara bra. En grympning som kanske var ett skratt visade hur mycket hon menade det. Men även om Birgit sa att hon aldrig varit soldat förut så betraktade hon saker ur en soldats synvinkel. Dåliga odds var oftast de enda odds man kunde få. Men arbetet måste likväl utföras. Jag undrar vad de tänker om saken, tillade hon med en nick mot fyra Eishidair som just hade stigit ut ur en korsande korridor en bit framför dem. Vengeen, Merrylil, Sharitha och Karin gick och pratade med huvudena tätt samman. Eller rättare sagt, de tre sistnämnda skockades runt Vengeen, böjde sig mot henne och talade med angelägna gester som fick fransarna på deras sjalar att vaja. Vengeen skred fram med värdiga steg som om hon varit ensam i korridoren och tog ingen notis om de andra. Hon hade alltid varit slank, men nu hängde den mörkgröna sidenklänningen med blommor broderade på ärmarna och axlarna som om den varit sydd åt en kraftigare kvinna. Och det vita håret som hon hade samlat i nacken såg ut att behöva borstas. Hennes ansiktsuttryck var dystert, men det hade inte nödvändigtvis någonting att göra med vad de andra systrarna pratade om. Hon hade varit sorgbunden sedan mordet på hennes syster. Elaine kunde slå vad om att klänningen hon bar hade tillhört Erdelas. Sedan mordet hade Vendin haft på sig sin systers kläder oftare än sina egna. De två kvinnorna hade haft samma storlek, men Vendins aptit på mat hade dött samtidigt som systern. Det verkade som om hon hade förlorat smaken för det mesta då. Sharitha, en brun syster vars mörka kantiga drag ännu inte hade hunnit få Eishidenas karaktäristiska tidlöshet, fick syn på Elaine och la handen på Vendins arm som för att dra henne med sig längs korridoren. Vendin skakade av sig Tairenskans hand och skred vidare efter bara en hastig blick på Elaine. Hon fortsatte i samma korridor som hon kommit ut från. Två kvinnor i vita novisklänningar som hade följt de andra på respektfullt avstånd neg respektfullt åt de kvarvarande systrarna innan de hastade iväg efter Vandine. Marilyn, en småväxt kvinna i en mörkgrå klänning som fick hennes kärheinska bleka hy att likna elfenben, stirrade efter dem som om hon övervägde att följa med. Karine rättade till sin grönfransade sjal över sina breda axlar och utbytte några lågmälda ord med Sharitha. De båda vände sig för att möta Elaine när hon närmade sig och neg nästan lika djupt mot henne som noviserna hade gjort mot dem. Nu la Marilyn märke till gardeskvinnorna och blinkade till. Sen såg hon Elaine och hajade till. Hennes nigning var lika djup som novisernas. Marilyn hade haft sin sjal i mer än 100 år. Karine i drygt 50 och till och med Sharitha hade burit sin längre än Elaine Trackand. Men bland Aishadir mättes ens ställning i hur stark man var med kraften. Och ingen av dessa tre var mer än medelmåttig i styrka. I Aishadirnas ögon gav större styrka, om inte större visdom så i varje fall större vikt åt ens åsikter. Om skillnaden var tillräckligt stor blev dessa åsikter befallningar. Ibland undrade Elaine om inte frändernas ordning var bättre. Jag vet inte vad det är, sa hon innan någon av de andra i kedjan hann säga någonting. Men det finns ingenting vi kan göra åt det, så vi kan lika gärna sluta oroa oss. Vi har tillräckligt mycket rakt framför näsan utan att vi behöver bekymra oss för saker som vi ändå inte kan påverka. Rasuria vände sig till hälften mot Elaine och det syntes att hon undrade vad det var hon hade missat. Men Elaines ord fick oron att försvinna ur Sharithas mörka ögon. Kanske inte från resten av henne eftersom hon fortfarande rörde händerna som för att släta till den bruna kjolen. Men hon var i varje fall redo att följa de beslut som fattats av en syster som stod så högt i rang som Elaine. Ibland fanns det fördelar med att ha en sådan ställning att man kunde kväva all diskussion med ett kort uttalande. Karine hade redan återvunnit sitt lugn, om hon nu alls hade förlorat det. Det vilade naturligt över henne, även om hon såg mer ut som en kusk än en Aishadé, trots sin beryllgröna sidenklänning och tidlöst släta, kopparhyade anlete. Så var också gröna systrar för det mesta av segare virke än de bruna. Marilyn såg däremot inte det minsta rofylld ut. De stora ögonen och halvt särade läpparna gav henne en förbluffad uppsyn. Men det var å andra sidan så hon brukade se ut. Elaine fortsatte korridoren fram i hopp om att de skulle försvinna på egna ärenden. Men Marilyn slöt upp vid Bridgets sida. Den grå systern borde vara den främsta av de tre systrarna. Men hon hade fått för vana att alltid vänta på att någon annan skulle säga åt henne vad hon skulle göra. Nu makade hon på sig utan ett ord när Sharitha hövligt bad Bridget att ge henne plats. Systrarna var alltid mycket artiga mot Bridget när hon agerade generalkapten. Det var Bridget i egenskap av väktare som de försökte att inte låtsas om. Arianda fick inte alls den sortens vänliga bemötande av Karine som armbågade sig in mellan henne och Elaine. Alla som inte utbildats i Vita tornet var per definition vildbrukare och Karine föraktade vildbrukare. Arianda såg bister ut men hon drog inte sin slidkniv eller visade ens tecken på att vilja det, vilket Elaine var tacksam för. Hennes första syster kunde vara brådstörtad ibland. Fast vid närmare eftertanke skulle hon nog ha förlåtit Arianda ett litet mått av överilning just då. Seden förbjöd att en Aishadé var ohövlig mot en annan under några som helst omständigheter. Men Arianda kunde ha morrat hotelser och viftat med kniven av hjärtans lust. Då kanske till och med de tre systrarna hade lämnat dem. även om de måste bli uppskrämda på kuppen. Som det nu var verkade Karin inte ens märka den svala blick hon fick från Ale-kvinnans gröna ögon. Jag sa till Marilyn och Sharitha att det inte var någonting vi kunde göra någonting åt, sa hon lugnt. Men borde vi inte vara beredda på att fly om det kommer närmare? Det innebär ingen skam att fly från någonting sådant. Även om vi länkade ihop oss skulle vi likna malar som försökte bekämpa en skogsbrand. Vendin ville inte ens lyssna. Vi borde verkligen göra någon form av förberedelser, Elaine, mumlade Sharitha frånvarande, som om hon redan var i färd med att göra upp listor i huvudet. Det är just när man inte har gjort upp några planer som man önskar att man hade det. Det finns mängder av böcker i biblioteket här som absolut måste räddas. Jag tror att flera av dem inte ens finns i tornets bibliotek. Ja, Marilyn talade med en andlös röst som lät lika ängslig som de stora, mörka ögonen såg ut. Ja, vi borde verkligen vara beredda på att kunna ge oss av. Kanske borde vi inte vänta heller. Om vi var tvungna att ge oss av skulle det säkert inte innebära något brott mot vår överenskommelse. Säkert inte. Det var bara Birgit som så mycket som sneglade på henne, men det räckte för att hon skulle rycka till. Om vi ger oss av härifrån, sa Karin, som om Marilyn inte hade sagt någonting, måste vi ta alla fränderna med oss. Ljuset Alena vet vad de skulle hitta på om vi lät dem skingras, eller när vi skulle kunna fånga in dem igen, särskilt nu sedan de har lärt sig att färdas. Det fanns ingen bitterhet i hennes röst, även om det bara var Elaine av systrarna i palatset som kunde färdas. För Karin verkade det ha en viss betydelse att frändeskvinnorna hade påbörjat utbildningen i Vita tornet, även om de flesta hade blivit avhysta därifrån och några hade rymt. Hon hade själv identifierat inte mindre än 4 av dem, däribland en rymling. Men de var i varje fall inte vildbrukare. Sharitha såg däremot inte nöjd ut. Det tyngde henne att åtskilliga frändeskvinnor kunde väva portöppningar, och hennes uppfattning om fränderna skilde sig helt från Karins. För det mesta lät hon sina invändningar begränsas till en och annan missnöjd min eller ogillande grimas, eftersom Elaine tydligt hade förklarat sin syn på saken. Men det verkade som om den pressade situationen hade lossat hennes tunga spand. Ja, vi måste sannligen ta med oss allihop, sa hon vast. Annars kommer de att låtsas vara Aesir så snart vi släpper dem ur sikte. En kvinna som hävdar att hon blev avhyst från tornet för 300 år sedan kan påstå precis vad som helst. De måste hållas under sträng bevakning istället för att få röra sig som de behagar. Och i synnerhet de som kan färdas. Än så länge har de kanske begett sig dit du sagt åt dem och kommit tillbaka. Men hur länge kommer det att dröja innan någon av dem inte återvänder? Märk mina ord. Så fort en av dem rymmer kommer andra att följa efter. Och sen har vi en vacker röra som vi aldrig kan få ordning på igen. Det finns ingen anledning att vi ska bege oss någonstans överhuvudtaget, sa Elaine med bestämd ton. Lika mycket för gardeskvinnornas skull som för systrarnas. Den avlägsna vårdkasen befann sig fortfarande på samma plats som när hon först kände den. Och om den verkligen började röra på sig var risken ganska liten att den skulle röra sig mot Caimlin. För att inte tala om att den verkligen skulle komma dit. Däremot skulle det kunna räcka med ett rykte om att Aesirna förberedde sig för flykt för att utlösa fullständig panik. Folkmassor som rusade mot portarna för att hinna dit innan detta någonting som kunde skrämma Aesir drabbade dem. Fler skulle dö än om en här hade intagit staden. Och de här 3 kvinnorna pladdrade på som om det inte fanns någon som hörde. Marilyn kunde kanske vara ursäktad, men inte de andra. Vi stannar här, som den ärmelintronande har befallt, och ända tills den ämelintronande befaller någonting annat. Frändeskvinnorna kommer fortfarande att behandlas med all tänkbar hövlighet tills de välkomnas tillbaka till Vita tornet. Vilket som ni mycket väl vet också är enligt den ämelintronandes befallning. Och ni fortsätter att undervisa vindfinnerskorna och uppföra er som det anstår Eishader. Det är vår uppgift att ta hand om folks rädsla och mildra den. Inte att sprida enfaldigt skvaller och skapa panik. Hon hade kanske varit väl bestämt. Sharitha såg ner i golvet som en tillrättavisad novis. Marylil ryckte till igen när Relay nämnde vindfinnerskorna. Men det var inte mer än man kunde vänta sig. De andra gav visserligen också vindfinnerskorna lektioner. Men havsfolkskvinnorna hade Marylil i ett lika hårt grepp som om hon varit en av deras lärlingar. Hon sov i den del av palatset som de blivit tilldelade och syntes vanligen inte utan att ha en eller två av dem i sällskap, ödmjukt svansande efter dem. De vägrade att godta någonting mindre än fullständig undergivenhet från henne. Naturligtvis, Elaine, skyndade sig Karin att säga. Naturligtvis. Ingen av oss skulle få för sig att vilja bryta mot en ämelintronandes befallning. Hon tvekade och gjorde stor sak av att lägga sin grönfransade sjal till rätta över armarna, även om hon hade en medömkande blick till övers för Marylil. På tal om havsfolket. Kan du säga till Vendin att ta sin del av lektionerna? När Elaine inte sa någonting fick Karins röst en ton som skulle ha kallats kverulant hos någon som inte var Eishade. Hon säger att hon har fullt upp med de där båda rymlingarna, men det hindrar henne inte att prata med mig tills jag nästan somnar en del kvällar. De där båda är redan så vältuktade att de inte skulle våga pipa ens om deras klänningar tog eld. De behöver inte hennes omsorger. Hon kunde ta sin del av undervisningen av dessa fördömda vildbrukare istället. Men din borde också börja uppföra sig som det anstår en Eishade. Helt utan hänsyn till vare sig ställning eller förebråelser gav hon Elaine en mörk blick som det tog henne en stund att mildra. Det var Elaine som hade träffat en överenskommelse som ledde till att Eishaderna måste undervisa vindfinnerskorna. Men än så länge hade hon själv lyckats undvika att ge mer än en handfull lektioner, under förevändning att hon hade andra, mer angelägna uppgifter att ta hand om. Dessutom betraktade havsfolket en lärare ur de landbundnas skara som lejd arbetskraft, även om det rörde sig om en Eishade, och tillmätte henne därtill lägre ställning än en kökspiga. En kökspiga som kunde tänkas försöka smita under sina sysslor. Hon trodde fortfarande att Ninive hade gett sig av just för att slippa ge dessa lektioner. Visserligen var ingen rädd att sluta som Marylil, men det var illa nog med några timmar i taget. Åh nej, Karin, sköt Sharitha in. Hon undvek fortfarande Elaines blick och Marylils. Sharitha ansåg att den grå systern själv hade försatt sig i sin kinkiga situation och därför förtjänade följderna, men hon försökte ändå att inte strö salt i såren. Vendin är olycklig över sin systers död. Och Christian och Sharia hjälper henne att tänka på annat. Vad hon än ansåg om resten av fränderna godtog hon att Sharia var en rymling. Hon hade inte mycket till val eftersom Sharia var en av dem som Karin hade känt igen. Och om Christian var en lögnerska skulle själva lögnen ändå leda till att hon fick betala fullt pris för den. Rymlingar blev ingalunda milt behandlade i Vita tornet. Jag har också suttit med henne i timtal och hon pratar knappt om någonting annat än Adeles. Det är som om hon vill ha mina minnen att lägga till sina egna. Jag tror att hon måste få den tid hon behöver och att hon behöver ha de där båda som ser till att hon inte är ensam för ofta. Hon sneglade på Elaine och tog ett djupt andetag. Men det är onekligen en utmaning att undvisa vindfinnerskorna. En timme då och då skulle kanske hjälpa henne att komma ur sin sorg, om så bara genom att hon blir arg. Håller du inte med, Elaine? Bara någon timme då och då. Vendin kommer att få så mycket tid hon behöver eller önskar för att sörja sin syster, sa Elaine stillsamt. Och det blir ingen mer diskussion om saken. Karin suckade tungt och makade på sjalen igen. Saritha suckade lätt och började vrida på ormringen som hon hade på vänsterhandens pekfinger. Antingen hade de uppfattat vilket humör hon var på, eller så var det bara det att ingen av dem såg fram emot ännu en lektion med vindfinnerskorna. Marilys ständigt förvånade uppsyn förändrades inte, men å andra sidan varade hennes lektioner hos havsfolket ändå natt och dag, när inte Elaine lyckades lirka henne ur deras grepp. Och vindfinnerskorna blev allt mindre villiga att låta Marilyn gå hur mycket Elaine än lirkade. Hon hade i varje fall lyckats låta bli att fräsa åt de tre systrarna. Det var inte lätt, särskilt inte när Arianda var med. Elaine visste inte vad hon skulle ta sig till om hon förlorade sin egen syster. Vendin sörjde inte bara sin syster. Hon sökte dessutom efter Erdelas mördare. Och det kunde inte finnas några tvivel om att mördaren var antingen Marilyn Chandervin, Karin Franci eller Saritha Tomaris. En av dem, eller en värre, mer än en. Det var svårt att tro det om Marilyn i det tillstånd hon var nu, men å andra sidan var det inte lätt att tro någonting sånt om någon syster. Som Birgit hade påpekat hade en av de värsta mörkvänner hon någonsin stött på under troll och krigen varit en honungsmild yngling som hoppade högt vid alla starka ljud och hade förgiftat en hel stads vatten till forsel. Aviendas förslag var att de skulle ta alla tre i förhör, vilket hade gjort Birgit förfärad. Men Avienda hyste betydligt mindre vördnad för Aes Sedai nu än hon en gång haft. Tillbörlig hövlighet kunde upprätthållas tills det fanns bevis nog för en fällande dom. Men sen skulle det vara slut på allt vad hövlighet hette. Åh, sa Saritha och sken plötsligt upp. Här kommer kapten Mellar. Han begick ett nytt hjältedåd medan du var borta, Elaine. Avienda grep om skaftet till sin slidkniv och Birgit stelnade till. Karins uppsyn blev mycket stilla, mycket kall och till och med Marilyn lyckades anlägga en min av högdragen avsmak. Ingen av dem båda gjorde någon hemlighet av att de ogillade Dylan Mellar. Han hade ett smalt ansikte som var varken fagert eller stiligt, men han rörde sig med en fäktare smidighet och styrka. Som kapten vid Elaines livvakt hade han rätt till 3 guldkokarder och han bar en uppsättning på vardera axeln av sitt glänsande bröstharnesk. En okunnig betraktare skulle kunna tro att han stod högre i rang än Birgit. Den mjuka snövita spetskragen och manschetterna var dubbelt så tjocka och dubbelt så långa som gardeskvinnornas. Men han hade utelämnat sidenbandet igen, kanske för att det skulle ha dolt en uppsättning kokarder. Han påstod sig inte vilja ha ut någonting mer av livet än att föra befälet över Elaines livvakt, men pratade likväl ofta om slag som han utkämpat under sin tid som legosoldat. Det verkade som om han aldrig hade varit på den förlorande sidan och att segern ofta varit frukten av hans obesjungna bragder på slagfältet. Nu svepte han av sig den plymsmyckade hatten i en elegant bugning medan han höll undan svärdet med ena handen, varefter han bugade sig nästan lika djupt för Birgit med armen över bröstet. Elaine manade fram ett leende. Saritha säger att ni har varit hjältemodig igen, kapten Mellar. Hur kommer det sig?
Jag har bara gjort min plikt mot min drottning.
Trots en överdrivet självförringande ton var hans leende betydligt varmare än vad som passade sig. Halva palatset trodde att han var far till Elaines barn. Och det faktum att hon inte hade slagit ner ryktena hade tydligen lett till att han trodde sig ha goda utsikter till hennes särskilda gunst. Leendet nådde emellertid inte hans mörka ögon, som förblev lika kalla som döden själv. Min plikt mot er är ett nöje, ers majestät. Kapten Mellar ledde ännu ett utfall utan att ha fått order om det igår, sa Birgit med nogsamt återhållen röst. Den här gången nådde stridigheterna nästan till bortre Märdingporten, som han hade beordrat skulle hållas öppen i väntan på att han kom tillbaka. Elaine kände att hennes uppsyn hårdnade. Nej, nej, protesterade Saritha. Så var det inte alls. 100 av först Luans knäktar försökte nå staden i skydd av natten. Men de var för sent ute och innan de var framme hann gryningen upp dem. Och 3 gånger så många av först Nashins män. Om kapten Mellar inte hade öppnat portarna och gjort sin räddningsaktion skulle de ha blivit huggna i bitar inom synhåll från stadsmuren. Så om det var lyckades han rädda 80 av dem för er sak. Mellar log brett och solade sig i Aisha Dens beröm som om han inte hade hört Birgits kritik. Å andra sidan verkade han inte lägga märke till Karins och Marylils ogillande blickar heller. Han hade en förmåga att alltid ignorera klander och kritik. Hur visste ni att det var först Luans män, kapten frågade Elaine med låg röst. Småleendet som dök upp på Birgits läppar borde ha varnat Mellar. Men han var en av dem som inte verkade tro på att hon verkligen var Elaines väktare. Även om han trodde på det visste inte många andra än Aisha Dena och väktarna själva vad bandet egentligen innebar. Mellar såg om något ännu mer självbelåten ut. Jag gick inte efter baneren, ers majestät. Vem som helst kan bära ett baner. Jag kände igen Jurad Acken när jag tittade i min kikare. Äcken är Luen trogen ut i fingerspetsarna. När jag väl visste det, här gjorde han en avfärdande gest så att spetsmanschetterna fladdrade. Resten var inte mer än lite motion. Och hade denne Jurad Acken med sig något budskap från först Luen? Någonting med sigill och underskrift som befäste huset Norvelins stöd för huset Trackant. Ingenting skriftligt, ers majestät, men som jag sa, först Luan har inte förkunnat sitt stöd för mig, kapten. Mellars leende bleknade en aning. Han var inte van vid att bli avbruten. Men, ers majestät, hennes nord Dailin säger att Luan är så gott som på er sida nu. Att Acken kom hit bevisar ingenting, kapten, sa Elaine kallt. Kanske kommer först Luan så småningom att vara på min sida. Men tills han förkunnar det har ni bara gett mig 80 män som måste hållas under bevakning. 80 av 100. Och hur många av hennes hade han förlorat? Och brände honom. Han hade satt hela Camelin på spel. Eftersom ni lyckas finna tillräckligt mycket fritid från era plikter som kapten för min livvakt för att hinna leda räddningsaktioner kan ni säkert finna tid till att ordna med bevakningen av dem också. Jag tänker inte ta någon från murarna till det. Sätt Mäster Acken och hans mannar på att utbilda kararna som jag hämtat in från herrgårdarna. På så vis har de fullt upp och kan inte ställa till några bekymmer större delen av dagen. Men jag överlåter åt er att se till att de inte kommer i närheten av murarna resten av tiden. Och jag förväntar mig verkligen att de varken kommer nära murarna eller ställer till med bekymmer, kapten. Ni kan ombesörja saken med en gång. Mellar stirrade förstummad på henne. Hon hade aldrig tagit honom i upptuktelse förut och han tyckte inte om det. Särskilt inte inför så många vittnen. Nu syntes det inte till några överdrivet varma leenden längre. Det ryckte i hans läppar och en vresig glöd tändes i hans ögon. men han hade inget annat val än att buga sig igen, betydligt stelare den här gången, mumla, som ers majestät befaller, med hes röst och gå därifrån med så mycket värdighet som han förmådde uppbåda. Han hade inte hunnit gå tre steg förrän han satte iväg längs korridoren med långa steg, som om han tänkte trampa ner alla som kom i vägen. Hon måste säga till Rasoria att vara försiktig. Kanske skulle han försöka döva den bittra smaken genom att låta den drabba vittnena till hans förnedring. Marilyn och Karin nickade samfällt. De skulle gärna ha sett Meller både tuktad och helst utslängd ur palatset för länge sedan. Även om han gjorde fel, sa Saritha försiktigt, och det är jag inte övertygad om att han gjorde, så har kapten Meller räddat ditt liv med risk för sitt eget, Elaine. Både ditt liv och hennes Nord Dailins. Behövde du verkligen genera honom inför oss andra? Tro aldrig att jag försöker slippa betala mina skulder, Saritha. Elaine kände hur Arianda tog om en av hennes händer och Birgit den andra. Hon gav båda en lätt tryckning. När man var omgiven av fiender var det skönt att ha en syster och en vän i närheten. Nu tänker jag ta ett varmt bad, och om det inte är någon av er som gärna vill skrubba mig på ryggen. De var inte dummare än att de förstod att de blivit avvisade, så de lämnade henne med betydligt större värdighet än kapten Meller. Karin och Saritha var redan inbegripna i en diskussion om huruvida vindfinnerskorna verkligen skulle vilja ha någon lektion idag. Och Marilyn försökte titta åt alla håll samtidigt i hopp om att undvika alla havsfolkskvinnor. Men vad skulle de prata om senare? Om att Elaine hade kommit i gräl med fadern till sitt barn? Eller ifall de hade lyckats dölja sin skuld i mordet på Erdelas. Jag betalar alltid mina skulder, tänkte Elaine, medan hon följde dem med blicken. Och jag hjälper mina vänner att betala sina.